Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkomna tillbaka till Dela en flaska. Tillbaka för er som har lyssnat frekvent, så har det varit ett litet avbrott. Men nu Dela en flaska tillbaka. Lite 2.0, ny vignett hörde ni, lite nya personer. Det är fortfarande samma format, vi kommer att ha vin i fokus, vi kommer att dricka vin, vi kommer att prata om vin. Kanske aningen rappare än det varit tidigare. Jag vet inte, det var min ambition, får se hur det blir. Första avsnittet, nummer 23 i ordningen, är lite speciellt för det är en live-tagning från Kulturfestivalen i år. Var uppe på taket på Kulturhuset i Stockholm. Temat där var ju Frankrike, såklart var jag en kulturfestival utan franska viner. Jag hade med mig Beatrice Becher, sommelier, grym sådan, och håller på att öppna upp en ny vinbar i Stockholm på Södermalm. Dessutom hade vi inflygen från Köpenhamn, Fanny Waller. Också fantastisk, duktig sommelier som jobbar på Relais. En av de bättre krogarna i den huvudstaden. Sist ut men inte minst Philippe Cordonnier som är, skulle jag säga, väl en av dem som har bäst koll på svenskt uteliv kring Stureplan. Han har jobbat på både Rish och på Sturehof och nu är han på matmarknaden. Och han har jobbat på Systembolaget. Han älskar ju vin, som vi alla andra gör också. Men han har ju väldigt bra koll på det här med Frankrike i och med att han är därifrån. Så vi låter bandet rulla. Ni kommer att märka att de sista minuterna inte riktigt kom med. Men jag tror inte att det gör någonting. En dag, en kväll i ganska soligt sommar Stockholm, franska viner, Dela flaska är tillbaka. Nu kör vi!
Tack så mycket. Fantastisk härlig kväll att stå och prata om franska viner. Kändes som att om vi inte hade pratat om franska viner så hade vi missat någonting på den här kulturfestivalen. Jag heter Alf Tumble, författare, skriver om vin i DN dagligen, eller inte dagligen, men jag skriver om det 2 gånger i veckan. Och jag har en podcast som heter Dela en flaska. Och för er som inte har lyssnat på den så går den ut på att jag intervjuar en person som tycker om vin eller kanske jobbar med vin, som någon av de här tre. Och så öppnar jag en flaska utan att tala om för dem vad det är. Precis här. En blind provning. Och så delar vi den här flaskan. Och när den flaskan är slut, då trycker jag på stopp, för då är intervjun slut. Så det är själva formatet för intervjun. Och det kan bli allt från 35 minuter till 2 timmar. Längst tid tog det faktiskt när jag hade Systembolagets inköpschef där. För flaskan tog aldrig slut då. Idag så har vi 3 gäster och 3 flaskor. Så det här blir en liten improviserad variant av en sån intervju. För temat idag vet de ju. Vi ska prova 3 stycken franska viner. Och vi ska samtidigt prata om var franskt vin befinner sig idag. För det har hänt väldigt mycket i fransk vinkultur. Och även bland de franska vinproducenterna de senaste 10 åren. Jag repeterar vilka det var igen så ni vet. Längst bort till höger har vi Fanny Waller från Relais i Köpenhamn. Välkommen. Hej. Philippe från matmarknaden i nere vid Stureplan, vi inne vid Sturekompaniet. Har tidigare även jobbat som inköpare. Nej, du har jobbat på Systembolaget som glad säljare.
Och dryckesanledare.
Ja. Och du är även du är född i Frankrike, var då någonstans?
Atlantkusten. Aha. Men bodde mestadel i Paris och även i Alperna i Chamonix.
Okej. Okay. Har du vuxit upp med vin?
Mm, det kan man säga.
Och du lever fortfarande med vin?
Ja, det kan man säga.
Beatrice, det har jag intervjuat i Dela en flaska tidigare. Och du är förutom en begåvad sommelier, du har tävlat som sommelier, vunnit SM och nordiska mästerskapen. Och nu är du på väg att öppna upp en ny vinbar.
Det stämmer.
Är det hemligt?
Det är inte hemligt.
Inte längre?
Vi har inget namn för den, men det
är var och när kan du?
Ja, någon gång innan jul på Söder på Erstagatan.
Trevligt. Kommer det bli många franska viner där?
Ja, främst tror jag.
Främst.
Allt som är gott.
Då tänkte jag börja med att fråga dig, Fanny. I och med att det verkar som att franska viner har fått ett lyft de senaste åren. Hur ser det ut på er vinlista på Relä? Hur mycket franska viner har ni där?
Jag tror cirka 75% av vinerna vi har på listan här från Frankrike.
Är det normalt för en fin krog av er kaliber?
Alltså vi jobbar med ganska nischade viner som är antingen ekologiska, naturliga eller biodynamiska. Och i Frankrike så händer det ganska mycket på den fronten just nu. Så av den kalibern, ja.
Är det stor efterfrågan på franska viner eller är det en sommelierdriven trend?
Jag tror generellt så är folk vana vid att dricka franska viner. Så generellt så är väl det folk känner mest som Chardonnay och alltså det folk
Chablis,
precis. Vi försöker servera dem lite annat från lite mindre regioner.
Då tänkte jag göra så att i och med att vi ska prata om lite nya regioner i Frankrike och vad som händer där, så har jag valt tre viner från tre olika regioner som är lite på tapeten. Så jag tänkte att jag börjar med att servera.
Det ser ut att vara bubbligt.
Ja, exakt. Beatrice, du kan väl göra en liten muntlig bedömning av det här lite snabbt.
Ja, blekt, gult, bubbligt. Blir törstig.
Hur tänker man när man tävlar som sommelier när man ska bedöma ett vin?
Ja, men det är ju tre parametrar. Man kollar först på utseendet. Där man går efter vissa liksom, ramar. Du beskriver liksom färgen, intensiteten på färgen. Och då i det här fallet i bubblar kan man också beskriva liksom, hur bubblorna ser ut. Om de är liksom, pigga, snabba, liksom, små eller stora och så vidare. Här ser de ganska små ut. Koncentrerar sig i mitten av glaset.
Och säger det dig någonting direkt? Vad kan det vara?
Ja, men eftersom bubblorna ser väldigt fina och små ut så kan jag konstatera att förmodligen så är det gjort på traditionell metod. Det vill säga
vilket innebär?
Att ja, så som man gör i champagne, då vinet har jäst en annan gång på flaska. Sådär.
Vilka områden, Filip, tycker du är kul att dricka bubbel ifrån i Frankrike? Har du någon favorit?
Champagne, om man får välja.
Om man får välja. Några andra områden som som ja, står ut.
Ursprungligen Limoux är också trevligt. Jura, prisvärda. Mm. Från alla, även stilla vinerna. Men champagne. Annan till, ja.
Dumt att ändra på ett vinnande koncept. Men skål och välkomna.
Skål.
Sånt
är.
Skål.
Kul att ni ville komma alla som är här. Även om ni inte har någonting i glaset så finns det i baren att köpa. Men det här är, om ni vill så får ni spotta också. Det brukar man göra på provningar. Men det är sånt fint väder. Mm.
Det känns väldigt onödigt. Det smakar jättegott.
Det är ändå fredag.
Ja, det kan gå.
Fredag?
Ja, i och med att det är tema Frankrike. Ja, Fanny, var är vi någonstans? Det är lite taskigt att sätta folk på pottan med att ge dem ett glas och sända en klunk och så kan de säga var det är ifrån. Men det här är tre väldigt begåvade vinälskare som jag tror alla har en liten föraning om var det kan komma ifrån.
Alltså, det är ju gott.
Det är gott. Bra. Det brukar min mamma säga också när jag frågar vad jag tycker om det här. Det är gott. Hon säger nästan alltid att det är gott.
Det var jättebra.
Ja. Men hur smakar det?
Jag tycker det är väldigt elegant. Det är också lite så här luddigt ord, men bygger väl mest på citrus och frukt. Har liten brödighet. Lite så här gästig och man får lite av det här kakor, men framförallt liksom mest citrus och fräschör. Mm. Vilket kanske rent spontant får jag känna att det är ganska mycket chardonnay. Mm.
Filip, du som gillar champagne, hur känner man att det är champagne?
Bara om man tittar på glaset som Beatrice nämnde förut, bubblorna ger direkt indikation, oftast små bubblor, koncentration i mitt över glaset, färgen, om det är en ung dryck eller en dryck med, om den är mer mognad i färgen, och sen det handlar om en känsla liksom. Om dosage också, det vill säga om den är torr eller lite mer sötma i drycken, och sen det själva mousse, när man dricker, det händer, man blir lycklig, man blir kärleksfull, man mår bra helt enkelt.
Ja, och då är det champagne.
Det är längd. Ja, då är det champagne, oftast. Fan, men är... det där blir jag
du är där.
Kärleksfull och glad också. Ja. Det är gott.
Fanny, hur känner du att det är champagne?
Eller alltså, jag håller med Beatrice på att jag tror att det är ganska mycket chardonnay i glaset.
De är jätteduktiga, det är 100% chardonnay. Den här druvan man har delvis i champagne ganska ofta, som man också gör chablis på. Det är 100% chardonnay. Vi är i champagne. Ja, ni kan andas ut.
Fast jag hade blivit jätteglad om det inte var champagne.
Ja, jag med.
Men vad är då nytt med det här, kanske ni tänker? Det här är en ekologisk, en biodynamisk champagne. Och 1% av alla champagne ungefär som görs är odlas då ekologiskt eller biodynamiskt. Det är väldigt lite om man ser till det, så mycket vi köper, hur mycket ekologiska viner vi köper på Systembolaget, men också om man ser till överlag i Frankrike. Vad beror det på, Tony?
De har problem med jordmånen. Det är så jäkla stor efterfrågan. Vi vill dricka mer och mer champagne. Och druvorna måste ta tid att växa för att producera en fin dryck. De vill till och med expandera, se till att champagneregionen blir större och större. Men tyvärr har vi på grund av mycket bekämpningsmedel och så där, att jordmånen tar stryk. Och det är ändå sjukt, som du säger, 1% av champagneproduktion som är odlas biodynamisk eller ekologisk. Det är nästan ett skämt, tycker jag. Det är jättesynd.
Men det är ju kallt och regnigt liksom. Ja. Det är ju svårt.
Liksom. Det är det som gör det svårt. Det är därför man vill bespruta.
Såklart. Mm. Alltså, kollar man på södra Rom, det är klart att det är jätteenkelt att liksom odla ekologiskt och sådär. De har ju vind och det är varmt och det är skönt. Men det är inte så härligt i champagne.
Fanny, kan man känna att det smakar biodynamiskt eller ekologiskt?
Jag går ju mer på att det är dosaget i... ofta så om du odlar ekologiskt eller biodynamiskt så tillsätter du ingen socker för att göra ge det extra dosage i vinet. Sen tycker jag att frukten är otroligt mycket renare än vad i konventionella champagner. Mm.
Men det är inte så att du känner så direkt att det här är biodynamiskt odlat när du smakar på det?
Nej.
Här är jättebra skydd, lite svåra att få. De är virkade av en sommeliers svärmor. Håller temperaturen ganska bra, men framförallt så visar de inte vad det är för något. L'Armand Bernier, en champagne som ni kanske har druckit tidigare. Flera gånger.
Förra igår.
Ser. Det var inte svårt att hitta. Har du prövat den?
Ja, det är länge sedan nu. Det är väl en av de större producenterna med som jobbar ekologiskt och biodynamiskt.
Ja. En av de större inom det segmentet. Ja. Annars är de väldigt små.
Jag verkligen. Ja.
Men har ni den här på listan? På
Nej. Där?
Men du var snäll mot oss just med den här. Det var väldigt
Tack.
Trevligt.
Det börjar alltid så.
Mm.
För då känner de sig lite varma i kläderna. Och sen så... Dessutom så, ja men ni är duktiga. Och bra självförtroende gör ofta så att det går ännu bättre sen.
Bygg upp och sen slå ner.
Ja, precis. Men innan vi lämnar mousserande, det finns lite andra områden. Du nämner ett. Du sa Limo, eller så är det, där man också gör vin på en annan metod. Eller framförallt på en annan metod.
Ja, det är som sagt, det finns olika metoder, men om man ska göra ett gott mousserande vin. Det är ofta som Beatrice nämnde, det är som man kallas för méthode champenoise eller traditionell. Då det blir en andra gästning på flaskan. Och det är en lång process. Och som alla vet, tid är pengar. Och det är ett jäkla jobb, men brukar ni sig få en mer fyllighet och komplexitet också. Men det finns även en enklare dryck som smakar gott. Mm. Men inte lika gott.
Inte lika gott. Fanny, har du någon favorit utanför champagneområdet?
I Frankrike så är det många mindre producenter som tar den snabba vägen. Som heter Petit La Naturel. Där man låter vinet jäsa klart på flaskan. Eller att man tillsätter lite druvmost innan vinet har jäst klart. Och några gör det väldigt bra. Andra blir lite lättare. Men det är väldigt så här...
Är det lite svårare att göra vin på det sättet? Att få det bra?
Ja, man vet ju aldrig riktigt om det kommer bli helt torrt eller inte.
Det är lite som att göra vin hemma.
Det är lite så här, ja, men det är lite roulette när det gäller. Men många av dem blir väldigt, väldigt goda och funkar i olika sammanhang om man bara vill ha något lite enklare. Och då är det regioner som Loire eller Jura framförallt.
Mm. Jäkligt trendigt det där alltså.
Det är ganska trendigt. Vi pratar ju om, vi blickar lite framåt här. Vi har ju, det finns ju även vin som görs, som är mousserande, som inte görs i champagne, kallas ju för Cremant. Oftast de görs enligt samma metod. Så är Cremant är Bourgogne, Cremant är Alsace, Cremant är Loire och Jura. Den stilen har ju dessutom fått en ny klassificering. Det är sånt man får på sommeliertävlingar, va?
Ja.
Ja, berätta om den gärna.
Ja, jag minns faktiskt. Alltså, jag känner mig lite osäker. Jag kanske kommer ljuga.
Lite ringrostig efter sommaren.
Ja, faktiskt.
Nej, men jag tror att det är för att ge de här andra vinerna lite mer status. Champagne är väldigt dyrt. Det är väldigt mycket marknadsföring nedlagt. Och det är speciella viner. De kostar därefter. Cremant kostar oftast 10-15 euro. Om de är bra. Men att de har lagt in en klassificering, i alla fall i Bourgogne, som innebär att de ska ha en Grand Cru Cremant. Mm. Som då är lite bättre. För att höja dem.
Fast allt, förlåt om jag avbryter det. Men just att champagne är dyr. Och många av mina snobbiga sommelierkollegor och säger, men det där champagne, det kan du inte dricka, det är billigt. Ja, fast det är ändå, som du säger, dyrt. En billig champagne, om man säger, för 250-300 spänn, det är ändå ganska mycket pengar. Och jag tycker att det är bara idioti att säga så här, det är billigt champagne, det kan man gå inte att dricka. Det är bara snobberi och dumhet. För det finns de där lagstiftningen då. Jag kan inte bara börja odla vin och skriva det är champagne. Man måste följa de där reglerna. Och det är, som jag nämnde förut, det är en lång process. Mm. Och det blir ändå, fast det kanske är enklare champagne och billigare champagne, det blir en annan kraft och längd i drycken av annat mousserande typ. Så att strunta i era snobbiga kompisar som tycker att man ska bara dricka dyra dryck. Nej, dryck och njut.
Champagne är ju alltid dyrt, egentligen.
Egentligen, ja.
Men om vi tittar på ett kära systembolag så kan man ändå hitta champagne för
170 spänn.
Ja, exakt. 160 kronor tror jag.
Är de nere så pass?
Hur smakar
de?
Hur smakar de? Det är inte, då kan man börja jämföra dem, tycker jag, med rätt många andra viner som görs på samma metod från andra områden som faktiskt
de håller bättre krema.
Ja, högre kvalitet. Men du, jag måste fråga dig, Filippa. Bilden av den franska vinkulturen, den måste ju förändras de senaste åren. För det är inte fortfarande, man ser väl inte liksom en kille med en baguette och en pava surt rödtjut i handen.
Eller? Titta på mig.
Eller? Nej, men jag menar det. Eller hur? Han ser väl inte riktigt ut så. Men vad har hänt, tycker du, de senaste åren?
Det är en massa skit, tyvärr. Michel Roland och Robert Parker tycker att, för vad jag tycker, har förstört rätt mycket av vad franska viner ska vara.
Och dessa två är, Robert Parker, en vinjournalist, och Michel Roland är en vinkonsult, som båda två har väl lyft Bordeaux till oanade höjder när det gäller priser.
Mm. Och smakmässigt har blivit en helt annan dryck. Och det är kanske jag som är konservativ eller lite gammaldags, men jag tror att det går hand i hand när vi pratar om det som är mycket trend, som du nämnde, du jobbar mycket med biodynamisk, ekologisk, för natur. Och det kan vara att folk har tröttnat på det där. Att man går tillbaka till den ursprungliga, det som Michel Roland de där winemaker eller är till de där som är vindbönder. Inte att de använder en massa teknik och så. De tittar, oj shit, det kommer att agla där eller det kommer mycket regn, då är det dags att skörda. De kollar genom fönstret och låt naturens process göra
vin. Så det traditionella metoder är helt plötsligt trendiga. Kan man sammanfatta det?
Det hoppas jag.
Eller de här för att stanna?
Det borde nog väl göra det. Mm.
Jag tror det, för att jag tror att folk har generellt mindre intresse i att lagra viner och dricka prestige. Och, alltså, jag tror inte folk har riktigt tid att bygga vinkällare längre på samma tid som man kanske gjorde för 20-30 år sedan. Folk vill ha lite större tillgänglighet av viner som är drickbara idag. Och som också går hand i hand med mattänk som jag tror också går i lite yngre generationer där man vill äta sunt.
Det är en sak som jag har tänkt på. Det kanske ni också har tänkt på i publiken. När man går på en restaurang så får man oftast idag en ganska lång historia om man går på en lite finare restaurang där de berättar om var maten kommer ifrån, var djuret är slaktat, vad kossan hette och vem hennes pappa kanske var till och med. Att man får stamtavlan. Det är även blivit som med vin att man får reda på vad heter den här vinbonden, hur mycket skit under naglarna hade han när han skördade och när exakt. Är det någonting vi kommer liksom, kommer det vara, är det viktigt?
Jag tycker det.
Att veta exakt var det kommer ifrån och hur det är gjort.
Jag tycker det är märkligt att jobba med en produkt som där man inte känner eller har träffat personen som har framställt eller som lever för att producera det här. Eller lever på
kan
det.
Du dricka ett vin som nu från någon producent som du inte har träffat?
Ja, absolut. Mer än gärna. Nej, men jag i vart fall i vår restaurang så jobbar vi med närodlat. Nu blir det lite svårt i Danmark och när det gäller vin. Mm. Så vi försöker få det så nära som möjligt från Köpenhamn. Så det handlar ju om att skapa kontakter med de vinproducenter som vi jobbar med.
Mm. Beatrice, på er vinbar som ni ska öppna. Du sa att det kanske också skulle vara 3/4 franskt, eller blir det mer?
Nej, utan...
Bara franskt.
Absolut inte, utan snarare allt som är bra vill man ha på listan. Och sen snarare jobba med kanske mindre lista och byta ut mer dynamiskt. Men både jag och min partner har liksom jobbat väldigt klassiskt tidigare. På Sturehof bland annat och Gondolen och sådär. Där har man jobbat med vinlistor som har varit väldigt Frankrike-dominerande. Ja, men precis.
Det är jag som grundade listan.
Du ser.
20 år sedan.
Tiden går. Vi förklarar saker och ting.
Jag sa inte hur gammal du var.
Nej, men så det är också en... utmaning att även jobba med, nu är vi här och pratar om franska viner, men jobba med viner från alla typer av ursprung. För det görs ju fantastiskt mycket vin utanför Frankrike.
Ja, det gör jag absolut. Men de pratar vi inte om idag.
Nej, såklart. Så framförallt franska viner.
men ärligt talat, hur är i efterfrågan? Alltså liksom, ni följer era egna paletter, vad ni tycker om. Mm. Men har ni gjort någon avskanning av de som sitter här, vad de tycker om?
Ja, men det vet vi ju. Det ser vi ju. Det är franska vin. Ja, nej, men alltså, jag tror generellt att gemene man, precis som vi pratade om innan, att det finns liksom så pass lång historia och en igenkänning i franska appellationer. De har jobbat väldigt liksom bra för att alla vet vad champagne är, alla vet vad Sancerre är, alla vet, kan säga Chateauneuf-du-Pape. Det är mycket enklare än...
Kan alla säga Chateauneuf-du-Pape?
Ja, såklart. Ja. Nej, men att det finns liksom en enkelhet och man vet liksom vad man ska förvänta sig. Och det är klart att det fyller en funktion.
Vi går över till vin nummer 2.
Wow.
Och det här kan jag faktiskt säga vad det är för färg. Det är gult.
Skulle man säga halmgult?
Mm. Jag vet inte, är det halmgult? Hur många olika nyanser av gult kan ni?
Ja, det här är halm. Detta är nästan äppeljuice-gult.
Äppeljuice-gult, halmgult. Nästan lite...
Fan vad flummig den var.
Fan. Den är väldigt flummig, den är vild.
Ett vilt vin?
Ja,
hur känner ni det? Eller hur känner ni att det är vilt?
Ja, ofta, det är ungefär som man jag tittar på det och säger det är killen. Och sen bara doftar på det, fast det blir inte riktigt som man har tänkt sig. Det är ungefär samma sak med det.
Okej.
Och sen ofta får man, ja, man, bara ljusfärgen, man kanske tror oj, det kommer att komma en stor doft.
Ja.
Det vill säga,
är det så att ett vin som har en intensiv färg, tror man att det ska dofta oftast mycket också?
Det kan ju lura lite.
Men också ibland om det är ett komplex vin eller ung vin, den kan gömma sig. Det kan vara väldigt komplext och en stor doft fast som är elegant. Som, det behöver inte bara...
Nej. Vad hittar vi den här doftmässigt för alla som sitter där nere och bara tittar? Får dela mer av ett sinne? Eller två?
Det är motsatsen till det första vinet som är väldigt mycket citrus och fräschör. Det här är mycket mer liksom... mer äppligt, mer så här oxidativa toner.
Kommer där i skogen, det är svamp och...
Ja, ganska jordlig.
Spännande.
Syran är mycket lägre.
Ja, jo.
Det är det där med syra i vin. Dels så är vi alla olika när det gäller vår syratröskel. Någon kan ju käka en citron och tycka att det är okej, och en del kan liksom knappt snicka på den. Men alltid när man provar vin så brukar man oftast börja med champagne, vilket inte alltid är så schysst mot det vinet som kommer efteråt. För champagne har väldigt hög syra, hur man än gör vinet. Då blir alltid vinet efteråt lite, upplever man det som lägre och lite, kanske lite plattare. Men visst, det har lägre syra, absolut. Det är, summera bara, det är lite halmgult, kanske även lite halmigt i smaken. Äppligt, lite oxidativt kanske. Oxidativt, vad menar vi då? Tänker vi liksom äppelskrutt eller vad är det? Är det?
Det spotta.
Ja, men det kommer ju till vin nummer tre också. Jag måste hålla mig
exakt.
I form.
Ja, man spottar väl alltid i tävlingar och på provningar, men inte på festivaler.
Det är korrekt. Nej. Det är korrekt. Jag skäms redan för en extra klunk.
Okej, men
I Danmark så spottar de aldrig.
Nej, i Danmark. Nej. Jag tänkte precis säga det. Vi började vara inne lite på den franska vinkulturen, men hur ser den danska ut idag? För jag tänker, de ligger ganska långt fram när det gäller gastronomi, och just med naturvin så har de varit väldigt tidiga.
Jag funderar faktiskt på det idag. Jag kan inte riktigt bestämma mig för vem, om det är danskarna eller fransmännen som dricker mest vin.
Vin?
Det är väl danskarna.
Per person då?
Ja, vin
eller dricker generellt menar jag.
Ja, lika mycket tror jag.
Tror du?
Ja, jo. Jag, därför jag brukar ofta åka till Danmark på semester.
Det är lite mer kontinentalt.
Ja. Jag måste bara fråga, serverar ni vinpaket eller serverar ni några glas här och där på krogen, eller hur funkar?
Vi har ett dryckespaket. Men vi erbjuder också vin på glas och ett alkoholfritt dryckespaket också med juicer och som vi gör själva.
Gör ni något eget vin? För jag vet att Noma har liksom lite eget vinprojekt eller så här.
Ja, nej, det gör vi inte. Men en av våra för detta anställda gör vin. Så vi serverar hans viner på vinbaren som hör till restaurangen. Det är cirka 45 minuter väst om Köpenhamn.
Coolt.
Okay, ska vi avslöja det här eller ska vi gissa först? Det brukar alltid vara...
Det påminner mig att vin jag drack för en vecka sedan.
Inte igår?
Nej. Det var inte fransk.
Nej, okay.
Det var från Korsika. Och från den Korsika. Där lite av dem där, och det var så där naturvinaktigt. Och jag skulle säga Korsika eller... Du får ta över.
Jag tror det är någon Sauvignon Jura.
Ja,
Chaufres.
Typ.
Sauvignon och en druva.
Sauvignon.
Vad säger du på det? Om vi har lite dåliga uttal, då får du ju rätta oss.
Ja, nej. Det är så skitroligt att få för en gångs skull att skratta. Att alla skrattar åt mig igen.
Men hur säger man det då?
Jag brukar säga Sauvignon.
Sauvignon. Sauvignon. Och säger du Jura? Eller?
Jura.
Ja, Jura. Sauvignon.
Jura.
Vad tror du att det är? Korsika, Jura. Det är, du, ja.
Jag hamnade någonstans i Råndalen. Men...
Så vi är tre olika regioner i...
Oj, oj.
I Frankrike, men alla är i Frankrike, det tycker jag ändå är bra.
Korsika, Frankrike, det är också, det vet man inte.
Ni ser det här, kanske ni ser att det är en gul, en vaxkork. Ganska knepigt att öppna, men det är också lite nymodernt att man antingen med vax eller med lack försluter. Det är alltså en vanlig kork under, men sen så förslutar man det för att det ska bli dels fint, lite extra tätt, antar jag. Kan det här ge någon indikation om var vi är någonstans?
Djura.
Nej, men det är någon som har tävlat förut. Brukar man få se flaskorna så här när man i sommeliertävlingar?
Nej, aldrig. Nej.
Eller i Bourgogne också brukar den där guldiga.
Exakt, jag ska säga att så här kan det faktiskt se ut i Bourgogne. Så här kan det
kan se ut så överallt.
Ja, det kan vara en Chardonnay från Kalifornien också. Men du är helt rätt ute. Vi är i Jura, eller Jura. Och det är Zamagien som är en del i den här. Det är Chardonnay som är blandat, 70%. Jag har jättesvårt var. Chateau d'Arlais.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
En producent som den här klassiska formen på flaskan också för Jura, så står det alltid Jura på glaset sådär.
Det och är det, så fint.
Ja, det här är ju en region som verkligen har blommat upp. Varför har Jura blivit så populärt på restauranger de senaste åren?
För det är för dyrt med Bourgogne.
Okej. Okay. Det är för dyrt med Bourgogne.
Nej, men alltså, det finns så många fina liksom regioner i Frankrike, men det blir ju också så när en region som då till exempel Bourgogne liksom blir så jäkla upphypat och priserna är liksom hysteriska. Det är klart att som Leo som restauratör man börjar liksom söka efter andra liksom regioner där det finns bättre värde med liknande stilar. Och det är ju liksom inte långt ifrån Bourgogne och Jura. Det är ju en timme liksom.
Fast stilarna kan ju skilja sig
såklart,
enormt.
Men det är ändå en del. Alltså, de gör ju Pinot, de gör Chardonnay. Så där kan man absolut hitta fantastiska.
Det är också en region som aldrig riktigt har blivit överexploaterad när det kommer till vin. De har ju behållit sina traditioner, hur man gör vinerna på.
Kan ni inte berätta lite om vilka stilar av vin man gör i Jura? För det är lite olika. Det här är ju en torr vit vinstil som är lite oxidativ. Det innebär att det här vinet har legat på ekfat i, tror jag, 3 eller 4 år innan de buteljerar, vilket gör att utan att man toppar upp fatet så kommer in lite mer luft.
Om man oxidativ menar halv, om någon av er har druckit finno, sherry finno, det är halm, det är lite åt det hållet liksom. Mm. Det är det man menar med det.
Men i Jura så provar man röda viner innan de vita och så äter man sallad med ost.
Det är så gott.
Det är fantastiskt.
Efter varmrätten. Men det är också tillbaka till det nu när varför Jura blir så populär. Det är också, jag minns själv, när jag sprang på Sturehof, ja, det är typ igår. Jag gör det fortfarande nu. Men det är ungefär när man lagar mat. Man vill, ja, salt och peppar, ja, det är gott. Men man vill kanske prova någon annan kryddning. Och sen, ja, du får prova den där fantastiska champagne och den där chardonnay. Och sen, ja, man vill gärna överraska sina gäster också. Och just Jura kan man överraska gästerna med lite spännande vin och som du nämnde, utan att de kostar jättemycket. Och det är lite så där. Det finns inte typ en sommelier jag känner som inte tycker att Jura är cool liksom. Nej. De flesta gillar det, för det är lite speciellt liksom. Och det är ju som de röda vinerna börjar komma mer och mer och mer.
Just det.
Och det du nämnde också, de har behållit den här, som jag nämnde förut, Parker och Roland, de är fortfarande jobbar som bönder. De är bönder, de gör vin som man gör det för 50-70 år sedan. De är rädda av sin natur, av sin jordman och kör på. Tycker det är fantastiskt.
Fan, är de här olika stilarna som de gör? Mm. Vad har vi för olika stilar?
På den röda, nu börjar jag med de röda för att det är oftast, de är mycket lättare än de vita vinerna man gör. De jobbar med lokala druvsorter som Trousseau och Poussard, och så har de Pinot Noir. Så det är väldigt lätta, saftiga röda viner.
Och de är väl oftast så här 12% alkohol?
Ja, men det ser mer ut som ett rosévin eller Campari än ett, vad man
eller
tänker.
Campari?
Ja, Campari-färgen.
Mm. Ah, okej, okay, det är så att det var eller som kommer Campari.
Inte Negroni.
Nej.
Och sen när vi går över till de vita, så som det här vinet, som när man gör det i en oxidativ stil där man utsätter vinet för luft för att få det här speciella oxiderade doften och smaken. Och där jobbar man ju mest med Chardonnay och Sauvignon.
Sauvignon.
Ja.
Viktigt med uttalet. Sen gör man ju lite andra stilar också, oxidativa viner.
Man gör Vinchon.
Det gula vinet.
Som där processen liknar lite grann det som du nämnde från Sherry från Jerez.
Och sen så har man de här starkvinerna, McVin.
Van de Pai också.
Van de Pai, som är ett sött vin. Mm. Där druvorna får torka. Mm. Det finns ju många klassiska vinstilar där som är svåra att efterlikna. Det är väl lite det som jag tycker är lite häftigt med Jura. Men på Systembolaget har vi ett vitt vin från Jura. Totalt. Alltså som finns inne i några butiker hela tiden.
Men det har kommit mer och mer ljus av Jura-viner på deras beställningssortimentet. Mm. Om jag skulle äta, vi äter väldigt mycket ost i Sverige, just de hårda osterna. Det där blir man lycklig med lite Comté.
Comté och det här?
Det är man, kärleksfull.
Match in heaven.
Mm. Men vi fortsätter prata lite mat då. De här röda djuravinerna, de här lätta, lite som är nästan saftiga, vad käkar man till dem?
Jag tycker det är gott med charkuterier till det. Eller bara dricka som en aperitif, faktiskt.
Ja. Och lite kallare, eller?
Helst. Gärna kylt.
Kylt, direkt från kylskåpet.
På sommar. Funkar,
ja. På sommar.
Ja. Lysare kött, lysare färg, lysare rätter. Mm. Kanin, kyckling, som har mått gott att vara ute.
Röda skaldjur.
Döda skaldjur, sa du?
Ja.
Okay.
Inga ostar. Röda.
Förlåt. Det här med serveringstemperaturer, det är ju någonting som jag vet att folk som går på restaurang och så serverar ni ett rött vin som är 12 grader, och då säger man, det här är ju kallt. Är det fortfarande så på krogarna?
Ja.
Man vill ha sitt röda vin lite varmare. Ja. Men just de här lättare som nästan går till roséhållet, då kan man ju alltid hävda att det här är nästan som ett rosévin, och då kan man, det vill vi ha kallt ändå. Var det gott? Det har jag glömt att fråga.
I love it.
Det är jättegott.
Jag är med i champagnehållet.
Med champagnehållet? Mm.
Men det kanske bara är idag. Nej, men alltså, det är ett väldigt kvalitativt vin. Sen kanske inte just den här stilen som jag personligen älskar. Men det är ju högst personligt.
Ja, men det är bra. Så får man
sen man hoppar från en dryck som är extrem öksyra. Det är ungefär verkligen som bitter i ett grönt äpple. Till någonting som är mycket lägre än syra. Så det blir två väldigt olika.
Förlåt. Jag tänkte att vi går tillbaka till champagnen, bara kolla om den smakar annorlunda nu när ni har provat det här lite oxiderade vinet. Så kan man hålla på hela kvällen.
Exakt. Men du sa ju att samtalet är slut när vi har druckit upp flaskorna, eller?
Jag sa att det brukar vara så. Mm. Vi har 25 minuter på oss och vi har ett vin kvar. Om det är någon som vill ställa en fråga så bara räck upp handen så kör vi det direkt. Det ska vi tala om direkt när vi avslöjat dem. Den här champagnen tror jag ligger på en 370 kronor. Nu pratar jag inkmoms då, privat, för privatpersoner. Den går, en svensk importör, den går att privat importera. Det här vinet är lite mer osäker på, men jag kan tänka mig att det ligger på en 200.
200. Fast en 2000, den är...
Det där är från, jag ska också säga att det ser inte in. Det här är från årgång 2000. Så den har,
oj, oj.
Det går inte att köpa tyvärr.
Jo.
Gör det.
Ja, de har fått in lite gamla, den här importören som har dem. Så det går faktiskt att privat importera om man vill. Så det är 2000 års skörd och det är buteljerat 2004. Så de skriver alltid ut två årgångar på dem. Och det här är ingen årgångschampagne utan den kommer från lite olika årgångar. Var det någon skillnad när man går tillbaka?
Jag tycker det var mycket mer expressivt nu. Det behövde lite luft i glaset.
Ja. Det här med att lufta vin, det är ingen fransk företeelse kanske. Man gör det. Man gör det i hela världen när man är sommelier. Som du är. Du, har du sommelierutbildning?
Ja, jag tog det på restaurangakademi på 2000. Det var 15-16 år sedan. Men när vi pratade om att lufta vin, minns min kära pappa. Söndag middag, han drack vin varje dag. Men det var på söndagen, middag. Det ska alltid öppna lite finare viner. Och man skulle korka upp och låta flaskan, du vet, om man tänker efter. Men luften kommer aldrig ta sig igenom, liksom.
Nej, exakt.
Men det var en liten procedur och så där. Men
jag gör väl lite skillnad ändå.
No.
Men det tar väl ungefär en vecka att lufta
vinet
på det sättet.
Ja, men desto egentligen enklare vin man dricker, desto, det är jätteviktigt. Allt ni dricker, häll i en karaff. Om jag inget karaff i en stekpanna, i en kastrull eller vad det är. För att ni får mer arom och mer doft och smak. Och däremot om ni har gamla viner, just gamla Bordeaux, man ska undvika att lufta dem. För att de kan oxideras och försvinna direkt. Så att,
Beatrice, jag måste bara, brukar du dekantera eller lufta champagne?
Hon är nöjd, det är klart att hon gör.
Nej, alltså det är liksom inte... Så att varje gång jag öppnar en flaska champagne att jag lyfter den, det gör jag inte. Men ibland, så jag tycker om att kanske dricka halva och så dricker jag halva dagen efter. Så att jag gillar att få lite luft. Det har hänt i vissa fall att jag hällt över den på karaff väldigt, väldigt långsamt. Och det är vissa producenter som klarar av det. Men nej.
Ett trick är också att man serverar champagne. Nu dricker vi några helt vanliga IKEA-glas. Men om man har olika kupor hemma så man tar de lite större kuporna. Så blir det ju en liten luftning automatiskt. Så då kan man ju pröva hälla över dem mellan glas. Lite grann och kolla om det är skillnad. Framförallt med de här små klassiska flöjtglasen så är det ju väldigt lite kontakt med luft. Och doften blir ofta ganska smal. Jag tänkte på det lä. Doftar ni, i och med att ni kör ganska mycket, ni kör nästan enbart naturvin, biodynamiskt. Där ibland finns en del reduktiva. Jobbar ni med aromer och sånt som man kanske vill lufta bort, som man behöver lufta?
Ja,
jobbar
ni mycket med det? Det är så mycket, det är också flaskmässigt också, så kan det vara stor skillnad mellan på ett och samma vin. Så vi jobbar ju, om vi har reduktion i ett vin så dekanterar vi det naturligtvis. Så det är alltid spännande när man står och öppnar viner och ser hur det kommer gå.
Varför blir det variation på naturvin? Nu går vi in och pratar lite grann om vad naturvin är.
Alltså naturliga viner görs, framförallt om vi startar i vinmarkerna, så är det inga besprutningsmedel tillåtna. Eller några som helst kemikalier. Knappt att man använder traktor. Man tar hjälp av en häst, allra helst.
Ja. Eller Filip.
Eller Filip, ja.
Jobbigt att plocka druvor.
De börjar skörda nu snart i Frankrike. Ska du ner?
Vi åker ner.
Och sen så tillsätter man ingenting. Man tar inte bort något från vinet. Man filtrerar inte vinerna. Försöker ha det så naturligt som möjligt. I konventionell vinmakande så använder man ofta konstgjord jäst. Man kan gå in på de som gör de här gästerna och se att man kan välja kanske att det här vinet ska smaka lite mer slankt eller aromatiskt, så kan man liksom välja en smaksprofil. Men de använder bara gästen som finns naturligt på druvorna. Vilket gör att resultatet oftast är levande i flaskan. Man använder sig inte av svavel heller. Vilket så innebär att ja, det är ganska spännande viner att jobba med. För de är aldrig riktigt de samma från flaska till flaska.
Det måste vara svårt att återproducera samma vin när man inte använder.
Jag tror inte de är riktigt intresserade av att göra det heller. Det är inte den typen av viner de gör, att allt ska smaka likadant år efter år.
Och det är också det här som gör att Systembolaget inte köper in så mycket sådana här viner, för att de dels görs de väldigt ganska små upplager, och dels tycker de inte att de kan liksom leverera en kvalitet som är så pass jämn. Det är bara mitt svar som jag har fått från dem. Filip, när du jobbar på Systembolaget, vad sålde du mest av då för franska viner?
Beroende på vad mina kära gäster vill jag anpassa mig till deras budget. Och som sommelier, jag tycker alltid, jag har kurser också på Systembolaget, delvis utbildade personalen, men även hade dryckesprovningar just i mat- och dryckeskombination. Och det är just det där rödvin till ost, eller alla de där gamla klisché-sakerna som finns, att ja, försöka få dem det mindre området, och just med de som har kanske lägre alkoholhalten och mindre saker, som tyvärr är en jättetrend i Sverige och runt i världen. Jag menar, alkohol och saker är en folklig kombination, tyvärr. Men lägre alkohol, lägre socker och gjorda på rätt sätt. Som återigen till den mer traditionell gammaldags, så lite som möjligt påverkan av annat än bara druvan och egenskap.
Om man ska åka till Frankrike och upptäcka vin, ni får säga något resmål var. Vad skulle du skicka någon vinintresserad i Frankrike någonstans?
Ja, alltså det beror helt på vad man är ute efter. Är man ute efter liksom härligt väder och så är det liksom Languedoc-Roussillon och där omkring. Men är man ute efter liksom essensen, så hade jag nog åkt till Bourgogne. Det var min första vinresa i alla fall. Och det som är bra är att det är så pass liten region, så man kan verkligen bila liksom från Dijon till Beaune. Alltså det tar inte jättelång tid. Bordeaux är lite mer, det tar tid. I princip om du åker till Beaune så kan du liksom bara gå så på jättemycket
provningar.
Det skulle jag, om du aldrig varit på liksom en vinresa och du vill liksom åka till Frankrike och du vill äta god mat och du vill träffa härliga människor, så skulle jag åka dit.
Filip?
Loiredalen. Delvis att man börjar resan, man är kärleksfull och ännu mer kärleksfull när man kommer hem. och för det är verkligen så otroligt vackert med de där Cinderella slott. Och de producerar så många olika typer av viner. Och spännande, de flesta dricker tyvärr inte mycket. De dricker bara Sancerre. Men det finns också väldigt, väldigt bra viner som är gjorda på Chenin Blanc. Både torta, halvtorra och sötta. Och det är väldigt, väldigt vackert. Och man är på väg upp till Alsace, så man kan cykla ner, för det är jättevackert. La Route des Vins är jättekul. Om man är lite berusad kan man nästan köra förbi Tyskland där.
Och det är, man kör förbi. Okay.
Och det är ett möste nästan, för det är fantastiskt där också.
Ja, är Tyskland ett fint vinland också. Fanny, var har du något?
Alltså för mig, en av mina bästa vinresor var som började i Mâcon, som är en del av södra delen i Bourgogne. Sen fortsatte upp till Savoie och inkluderade Beaujolais också. Nu tror jag med tre, men
så Bourgogne, ja. Bourgogne, Jura och Beaujolais.
Men ja, för det var framförallt producenterna jag fick träffa på den resan där man ser, som du nämnde, att det är ju verkligen bönder som har otroligt många historier att berätta, och också många nya producenter som har jobbat som, jag vet inte, finproducenter i Paris och som ger upp allt och köper en hektar vinmarker eller hyr och startar på ny kula. Så det
var min följdfråga faktiskt. Var har man råd att köpa en hektar vinmark i Frankrike då?
Inte i Bourgogne.
Nej, inte i Bourgogne.
Languedoc-Roussillon.
Languedoc-Roussillon. Mm. Var på kartan för de som inte vet. Var ligger vi? Var är vi då någonstans?
Det blir det sydöstra Frankrike.
Sydöstra Frankrike. Varför har man råd att köpa vinmark där?
Ja, för att det inte så liksom, det kommer bli dyrt. Men det finns, det är så stort. Det är det största liksom, området i Frankrike. Och det finns liksom, det finns mark att köpa.
När jag var liten, långdagvinerna, det var bara skit. Ja. I princip. Nu är det, tycker jag, en av mest absolut spännande distrikt. Där de jobbar på lite mer traditionell och mycket vän natur. Och, kan man hitta, och de blandar fritt olika typer av druvor och allt möjligt. Och det är jätte, jätteroligt region.
Kan det vara så att det också är... När man gör vin på olika sätt och jättemånga olika druvor, att det är väldigt, det är ganska svårt att marknadsföra sig internationellt sett, att liksom exportera en vinregion som Languedoc-Roussillon är lite knepigare. Det är knepigare att förstå sig på för mig som inte... Det är lättare att veta att Chablis är Chablis. Ett vin, en druva i princip. Men jag, om man, jag håller med, Languedoc, om man går in på Systembolaget och söker på det, finns det väldigt mycket om man handlar på Systembolaget. Och även om man går ut på krogen så är det oftast där man kanske hittar en del fynd. Och då menar jag hur mycket pass bra vin man får per krona för en flaska vin. Nu sa du tre och du sa två. Men är det någon annanstans man kan ha råd att köpa vin om man vill börja odla vin? Om man är vinbonde? Eller vill
sydväst
bli vinbonde.
Också.
Sydväst?
Så söder om Bordeaux. Alltså, det görs ju för lite vin. Där. Eller det görs ju vin, väldigt lite kommer till Sverige. Men där, precis som Languedoc-Roussillon känns det som att det är en region som om 10-15 år så kommer man prata mycket mer om det. Där det också finns väldigt mycket historia och gastronomi.
Mm. Så vi har Dash och Vagn också. Mm.
Just det.
Precis.
Mitt i smeten.
Mitt i smeten. Mm. Och också en egen matkultur. Och... Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om mat, fransk mat och vin i kombination och i kultur framförallt. För det har ju hänt en hel del på krogscenen i framförallt kanske Paris, där naturvin och en ny matscen liksom har liksom vuxit fram lite hand i hand. Har ni varit i Paris och käkat mycket de senaste åren?
Mm, ja, mycket nej, men...
Lagom? Mm.
Hur? Äter man, ja. Jag vill bara gå tillbaka till det du sa också om Systembolaget, att det inte du ätit mycket av de där långdag, men det är även också i Frankrike. Mm. Är att det jag ser hos mina syskon och mina släktingar, de, en av dem är stor vinkällare och så är de kan vin, de gillar vin, men det är fortfarande traditionellt. Och det är delvis folk i Bourgogne dricker bara Bourgogne. Och övriga delar av Frankrike där man inte producerar vin, det är ändå fortfarande Alsace för de vita och Bourgogne. Och sen det är Bourgogne, framförallt Bordeaux, Rhône och sådär. Mm. Så att även i Frankrike, de... Det är lite svårt att få fram dem där. Om man pratar Beaujolais till exempel, som är fantastisk och väldigt trendigt hos oss som jobbar med vin, med fantastiska producenter, eller Languedoc. Det är väldigt få i Frankrike som fattar det. Mm. Än så det fortfarande. Men vad får man då passa det på rätt väg?
Jag tycker vi går vidare med det röda. Det sista vinet. Kan vi prata lite om mat och vin i kombination? Ni får ju bara välja... Franska rätter då, tycker jag. Men tänk på en rätt som ni skulle vilja dricka till här.
Så man svarar lite på din fråga där med i Paris.
Ja, gärna.
Det känns ju som att, precis som med vin, att man går ifrån, eller går ifrån det här liksom supertraditionella, lyxiga, guld och silver och allt det där, till mycket mer enkel bistro. Stil.
Ja.
Alltså, det är klart att Frankrike är en bistrokultur, men lite mer elevated, liksom mer upscale
Men en annan typ av bistromat också som,
ja, som är liksom också lite så här nordiskt inspirerad, med liksom färre saker på tallriken, väldigt bra liksom råvaror och allt det där, vilket jag tycker är superspännande. Mm.
Och jag tror att man skulle kunna få ett sånt här vin på en sån krog som du nämner.
Det hoppas jag.
Mm.
Det hoppas
det. Det är kärlek.
Vad doftar det här då? Nu får Fanny ta den här.
Väldigt bärigt för mig. Mm. Nästintill jordgubbsaft.
Nästintill jordgubbsaft.
Otroligt härlig mineralitet och det är väldigt läskande. Man vill bara dricka mer.
Alltså öppna svalget med det. Mm. Ja, det är bra betyg.
Mm.
Filip?
Kanin.
Kanin?
Vill jag.
Okay. Ja, du vill äta kanin till. Ja.
Alltså, det här stinker ju Borslä.
Det är Lapierre eller Foyen. Jag vet inte vem och vilken av dem. Och det är det som gör mig irriterad just nu.
Tre som ler, är du också i Borslä?
Jag får gär, tror jag.
Okay. Jag drack vin med dem för 2 år sedan. Det var jätteroligt. Bara spottant.
De är duktiga. Vi är Borslä och vi har pratat om det området lite grann. Vi ska grotta ner oss lite i det. Vad är det som gör Borslä så speciellt?
Alltså lite som det Fanny sa, att det är så himla drickbart. Det är någonting liksom kittlande när man får liksom en ung Borslä av hög kvalitet och man inte pratar liksom, det är absolut inte tunt.
Och det är inte Borslä och vår, det här kolsyre.
Nej, inte alls, utan alltså, man bara känner att, jag vet inte, det är någonting precis som champagnet liksom kittlar till i kroppen, man blir väldigt, väldigt glad. Det tar inte emot att...
Du nämnde förut om jäst. Mm. Och många tänker Bourgogne Nouveau, skumbanan och sådär. Och det är inte själva druva i sig som de där bananaromerna. Det är själva jäst. Och det är egentligen, det är inte, för mig det är inte riktigt vin egentligen, Bourgogne, med en kul sak. Så där ska man göra vin. Det är det jag tycker. Det, vin är druvsaft. Och där är, det där är gott.
Jäst, druvsaft.
Ja.
Ja, fast vi gör skillnad på. Det finns ju även
lite alkohol ska man ha också.
Ja. Avslöjar, ni är helt rätt. Nu kan jag ju, när jag delar en flaska brukar vara lite hårdare. Då får du gissa årgång och producent också.
Var 14.
2014.
Ja, 15 till 14-15.
Mm. Borsolären precis släppt 2015, va? Mm. Det är 2014 producent. Du var inne på, du sa 2, antingen den eller den.
Nej, det var...
Nej, ja, jag sa Lapierre eller Foyen.
Jean
Foyen.
Ja, alltså, jag instämmer väl då.
Ni kan svara som ett lag. Jean Foyen, Beaujolais, 2014, Côte du Py. Ja, ni är ju alla rätt.
Alltså, det där är så, jag har köpt några flaskor där. Alltså, det är svårt att hålla sig borta.
Ja,
ja, det är svårt att hålla sig
borta. Man får gärna laga dem, men det går inte.
Nej.
Om man ska ta ett bad eller det.
Men du sa att du hade druckit vin med honom för 2 år sedan.
Mm. Men, ja, jo. Det blev, ja, det var väldigt, väldigt trevligt. Otroligt transkille. Ja.
Jag var också där för 2 år sedan, men vi fick sitta längst ner på det här stora middagsbordet de hade med hans barn. Mm. Vi var inte de vuxna.
Ah.
Du satt väl längst.
Nej, nej, jag träffade på en liten, i liten by Fleury på något uteservering. Det var ett gäng glada killar som satt där och...
Jag kan säga att han är Jean Foyard, vinproducenten, odlaren. Han är ganska känd för att vara glad i att dricka sina egna viner också. Mm. Och skapat en liten mytomspunnen kultur kring mycket Borsolä-viner. Att man dricker mycket, man spottar dem inte heller, tror jag, när man provar dem hos honom, vilket man brukar göra hos en producent. Jag måste bara fråga, när man besöker en fransk vinbonde eller producent. Jag tror många är rädda för att man inte kan språket och så står man där med ett tomt glas och inte vet vad man ska säga. Hur ska man bete sig?
2 tomma glas. Det blir bättre.
2 tomma glas? Så.
Ja, då allting blir bättre och enklare. Ja.
Men hur är det med engelskan och fransmännen?
Den är jättedålig.
Det är jättedåligt. Alltså. Jag menar, kolla, du går ut på hotellrum. Det är James Bond, du vet. Vad franska.
Något som är positivt är att den yngre generationen, det är många som börjar ta över nu och där kan ju alla engelska. Mm. Men fortfarande av det äldre gardet så är det ju att man får prata franska. Men ofta är man liksom vinintresserad så finns det liksom ett... Man förstår varandra.
Det är mycket facktermer.
Men facktermer och liksom...
Gott.
Ja, men alltså, body language, det funkar.
Man ska inte vara rädd för att boka upp ett besök.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker, så länge man är så här... Man ska vara väldigt respektfull liksom, för ofta kommer man in i deras hem. Mm. Och liksom, ibland kanske det är så att man tycker att någon inte är lika bra som kanske den förra, men det säger man ju inte, utan man vill ju vara liksom väldigt, man ska vara glad att man liksom får komma dit och att man tar deras tid. Mm. Och kanske inte det första man gör fråga om man liksom får köpa vin. Nej. Utan man kan vänta.
Ja, just det, man får köpa vin om man blir accepterad.
Precis.
Ja. Men ska man alltid boka ett besök om man åker på en resa innan?
Nej.
Nej.
Ja, eller det finns 2. Det finns de dryga business-affärsintresserade som egentligen bryr sig inte. Och sen det finns, tycker jag, som vi säger, de som är bönder. Man åker runt, men ofta det är de trevligaste besök. Mm. Man hamnar, som vi säger, i deras kök. man kanske delar på en kaningryta eller på vad det kan
bli. Alltså jag blir så sugen på kanin.
Ja, men det är just det att det ska vara lite så här spontant. Man ska, det blir vad det blir. Beroende också, om man åker till Bordeaux, gör inte det liksom. För det är då de flesta slår, det är så här, nej, tack och hej liksom. Även champagne är jättesvår om man tror att man kan bara knacka på Louis Rodrer eller så. Det
blir, ja, då ska man boka det innan.
Ja, och det är ofta det är lite så här Disney World. Jag tror det är hellre att man hamnar hos någon, ja, bunde och dricka något gott. Sen det beror på vilken kunskapsnivå man är. Man får börja från början.
Jag tycker bägge delarna. Det är alltid intressant att liksom se de stora husen och de stora producenterna också, för att de har ofta liksom format regionen och gjort väldigt mycket för att liksom kanske sätta porslä på kartan eller sätta på kartan. Mm. Så om man åker till en ny region så ska man liksom läsa på lite, se vem är de stora spelarna, kanske välja en av dem och sen liksom försöka liksom plocka cherry picking.
Ja, men det var väl ganska trevligt häng det där. Det kändes som att det var många olika åsikter, men att de ändå är ganska överens om vilka viner som var bra och dåliga och vad som var på gång. Bra publikfrågor efteråt som inte ni fick höra, som frågade en hel del väsentliga grejer, framförallt om klimatförändringar och om Frankrikes vara eller icke vara i nya världen. Men ja, tack för det. Nästa gång har jag en gäst och vi är tillbaka i studion, snarare i vinkällaren. Och den som kommer då är Niklas Ekstedt. Ja, ni känner säkert igen honom från mat-tv eller någon krog eller inte vet jag. Det känns som att han är lite överallt. Det ni kanske inte vet om honom är att han har jävligt bra koll på vin. Mer om det snart igen. Jag heter Alf Tumle, välkommen tillbaka till Dela en flaska.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.